De som oftast drabbades av dansfebern, skrev Paracelsus, inkluderade
horor och skurkar som njuter av gitarr och lutspel, som tillfredsställer all sin vällust, sin kroppsliga njutning, sin fantasi och sin fåfänga.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotic. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum swoon. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Det finns två saker som mina vänner och bekanta vet att det inte lönar sig att göra med mig. Bjuda mig på öl eller bjuda upp mig till dans. För jag dricker inte öl och jag dansar aldrig. Jag låter ju som världens puritan här. Nej, det är inte av religiösa orsaker eller någonting sånt. Jag tycker bara inte om ölets smak och att dansa är inte min grej, helt enkelt. Men om jag hade levt i Strasbourg anno 1518, då kanske jag inte hade haft något val. Åtminstone beträffande det där med dansande. 1518 var nämligen året för en av de mera bizarra tragiska händelserna som har drabbat någon stad. Danspesten i Strasbourg. Det hela börjar med en enda kvinna. Vissa säger att hon hette Frau Trofea. Hon dansade som besatt flera dagar i sträck på Strasbourgs torg. Hon fick snart sällskap av andra, huvudsakligen unga kvinnor. Och slutligen var det hundratals som satte skräck i stadens invånare med sitt dansande transtillstånd. Vad var det egentligen som hände? För flera historiska och pålitliga källor vittnar om att det här på riktigt pågick. Fenomenet har sedermera fått namnet koreomani eller dansmani. Det råder dock lite olika åsikter om hur många som dansar ihjäl sig. Ja, det sägs alltså att danspesten i många fall ledde till döden. Men här går källorna isär. Det här låter hur som helst som en riktig rötmånadshistoria, trots att vi bara skriver början av juni. Men som vi vet så överträffar verkligheten ofta dikten. Fortsätt lyssna, så vet du snart mer. Välkommen med i Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Som det brukar vara med den här sortens berättelser om pest och ofredstider, börjar också den här berättelsen med omen. Stora kärnfall, strimmor av eld sågs i skyn. Och hungersnöden var kring den här tiden en ständig gäst. Bistert kalla vintrar, brännande heta och torra somrar varvade med våldsamt blöta somrar med hagelstormar och plötslig frost också som såg till att det inte blev mycket till skördar. Det här var mitt i den så kallade lilla istiden. En period med kalla vintrar och somrar som antingen regnade eller torkade bort. Inte så konstigt kanske att vissa blev lite vrickade, om vi säger så. En kvalmig sommardag i juli 1518 vandrar alltså en kvinna som enligt vissa källor heter Frau Trofea in på ett torg i Strasbourg och börjar dansa, trots att ingen musik hörs någonstans. Till en början tittar de förbipasserande bara nyfiket på det udda skådespelet. I hela 3 eller 4 dagar dansar frau Trofea. Hon faller då och då till marken av utmattning, men hon stiger snart upp och fortsätter dansa trots att hon knappt ens är vid medvetande och hennes fötter blöder. Innan veckan var över hade mer än 30 andra dansare anslutit sig till henne, och inom en månad hade den dansande, viftande och hoppande skaran svällt uppemot 400 personer, trots att ingen musik ännu heller hördes. Och det är bokstavligen en dödsdans de dansar. Mot slutet av sommaren 1518 har dussintals av de som dansar på torget i Strasbourg dött av hjärtinfarkt, stroke och ren utmattning. Eller åtminstone så säger en del källor så. Det här med dödssiffran är kanske den mest kontroversiella biten av det hela. Det finns de facto inga säkra belägg för att någon på riktigt dog av dansmanin. Men helt otänkbart är det ju inte. I århundraden har forskare försökt hitta en förklaring till den här bizarra händelsen, känd som danspesten eller 1518 års dansepidemi. Den amerikanska historikern John Waller, författare till boken A Time to Dance, A Time to Die, The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518, hör till dem som har ägnat en stor del av sin karriär åt att studera den här mystiska dansfebern. Att händelsen ägde rum är obestridligt, säger Waller i sin bok. Så här säger han i en intervju för Sveriges Radio.
We do have records of it, but they don't capture every moment. But there is good evidence that it began with one woman who started one day dancing.
Det finns enligt honom gott om historiska dokument som dokumenterar det hela. Läkarnas anteckningar, prästernas predikningar, lokala och regionala krönikor, till och med anteckningar från Strasbourgs kommunfullmäktige under höjdpunkten av dansmanin. Alla källor är otvetydiga på den här punkten, menar Waller. Det är ett faktum att offren dansade. De här människorna led inte bara av kramper, skakningar eller konvulsioner. Också om de var i extas så rörde sig deras armar och ben som om de medvetet dansade. Precis som frau Trofea kan dansarna inte förklara sitt beteende. De dansar som besatta, med blodet rinnande från fötterna. John Waller citerar en dikt hämtad från en samtida krönika, och den beskriver:
kvinnor och män som dansar och hoppar på torget, i gränder och på gator, dag och natt tills sjukan stoppar.
Vissa av den tidens krönikor beskriver åtgärderna som myndigheterna i Strasbourg tog till för att få slut på det hela. En skribent beskriver hur dansare föstes upp på 3 stora kärror och kördes iväg till Sankt Vitus helgedom utanför stan. Där fick de små kors och röda skor smorda med helig olja, som krönikan beskriver det hela. Och präster mässade över dem och stänkte vigvatten på dem. Sankt Vitus helgedom valdes alltså som inom citat kurort för de här dansarna på grund av en gammal kristen kyrklegend som sa att om någon gjorde Sankt Vitus vred skulle han sända ner plågor i form av tvångsdans. Sankt Vitus var alltså en siciliansk martyr som dog år 303 efter vår tideräkning. I Tyskland brukar man fira Sankt Vitus fest med dans framför hans staty. Och den här dansen den ledde senare till att den neurologiska sjukdomen Sydenhams Korea fick namnet Sankt Vitus dans. Det ledde också till att Vitus betraktades som skyddshelgon för dansare och för underhållare i allmänhet. Vitus sägs också skydda sina efterföljare mot blixtnedslag, djurattacker och tjusoveri. Sydenhams Korea och Korea i den här sjukdomens namn hänvisar alltså inte till landet med samma namn utan till, ja ni vet, samma ord som koreografi kommer från. Sydenhams Korea är alltså en autoimmun neuropsykiatrisk rörelsesjukdom som kännetecknas av hastiga och okoordinerade ryckande rörelser i ansiktet, händerna och fötterna. Huruvida Frau Trofea eller någon av de övriga maniska dansarna led av just den här sjukdomen i Strasbourg sommaren 1518, det är ju såklart mer än någon kan säga. Sannolikt var det andra orsaker som låg bakom. No, hur som helst, också om det skulle ha varit någon sjukdom i stil med Sydenhams Korea så skulle det ha varit överkurs för myndigheterna vars åtgärder mest gick ut på att uppmuntra dansarna faktiskt för att få dem att stupa av utmattning. Lite släcka eld med bensin där liksom. Man kopplar bland annat in personer speciellt utsedda att dansa med de här stackars offren mot betalning till musik av trummor och pipor. Men som krönikören som beskriver det här konstaterar lakoniskt:
allt detta var till ingen nytta och många dansade ihjäl sig.
Också om den här dansbesten i Strasbourg numera är det mest kända exemplet så var det här inte den enda motsvarande händelsen i Europa under medeltiden och den tidiga moderna eran. Ett flertal fall av okontrollerad eller aggressiv massdans är kända från Tyskland, Frankrike och andra delar av det heliga romerska riket. På det stora hela tycks de första fallen av dansmani ha uppträtt åren efter digerdöden, alltså den stora pestepidemin i mitten av 1300-talet. Det här var alltså ett Europa som var färdigt försvagat av pesten, vilket sedan öppnade dörren för andra farsoter, smittkoppor, syfilis och spetelska. Det dök till och med upp en ny febersjukdom kallad den engelska svetten, eller sudor anglicus, som svepte över kontinenten. Och ovanpå det här sen en ständig ångest och dödsskräck. Som sagt, kanske inte att undra på att folk fick fel i huvud och började bugga ihjäl sig, så att säga. Genom århundradena har händelser i stil med den här dansmanin ofta tolkats som något slags gudomligt straff för diverse synder eller någon sorts demonisk besittning. För jag menar, på något vis måste ju Satan ligga bakom det hela, resonerades det. Faktiskt inte bara bakom tvångsmässigt dansande utan bakom alla sorters dansande. Åtminstone om man får tro de mera strikta religiösa tänkarna.
Hie Jesu Domine, dona eis requiem.
Av den här orsaken var de så kallade botemedlen till den tvångsmässiga dansen, som den i Strasbourg, huvudsakligen av den religiösa sorten. processioner, mässor eller direkta ingripanden från präster. Men alla var inte övertygade om att det var djävulstyg som låg bakom det här beteendet. Den schweiziska läkaren, alkemisten och naturfilosofen Paracelsus räknas som en föregångare inom medicinen och som en av kemins pionjärer. Flera år efter den här händelsen i Strasbourg inledde Paracelsus arbetet på en serie avhandlingar om hela den här koreomanin. Paracelsus hävdade att fenomenet förmodligen snarare var av världslig art än gudomlig eller demonisk. Han föreslog att en persons så kallade skrattådror kunde mana fram en sorts, inom citat, kittlande känsla som börjar från benen och armarna och steg till huvudet. Där grumlades sen omdömet och extrema rörelser provocerades fram och de fortsatte ända tills det kokande blodet stillade sig. I och för sig, synden ingick ju nog också som ett element här, menar Paracelsus. De som oftast drabbades av dansfebern, skrev Paracelsus, inkluderade, inom citat,
horor och skurkar som njuter av gitarr och lutspel, som tillfredsställer all sin vällust, sin kroppsliga njutning, sin fantasi och sin fåfänga.
Paracelsus analys av dansbestens möjliga orsaker ledde honom hur som helst till slutsatsen att, inom citat, fantasin var den rimligaste boven, snarare än gud eller djävulen. Fantasin, sa Paracelsus,
flyger inte bara från ett hus till ett annat, utan löper också kvickast av allt från en stad och ett land till ett annat, så att pesten genom enbart en persons fantasi kan smitta en hel stad eller ett land.
Och den här tolkningen, den överensstämmer ju faktiskt mer eller mindre med nuvarande teorier om masspsykogen sjukdom, vilket är detsamma som masshysteri eller masspsykos. Masshysteri är alltså det här då en grupp människor låter sig ryckas med av någon sorts propaganda eller annan masssuggestion som får dem att agera på ett visst sätt. Inkluderar det här månne också en seger i ishockey-VM, kanske? Orden psykos och hysteri till trots, är de här människorna som drabbas alltså psykiskt friska, sådär överlag? Till den här sortens hysteri kan räknas den som piskades upp av nazisterna i Tyskland under Hitler och i Kambodja under Pol Pot. På vetenskapsjargong kan masshysteri beskrivas som en sorts kollektiva somatoforma störningar där en grupp människor plötsligt får märkliga fysiska symptom som inte beror på neurologiska orsaker. Historikern John Waller är inne på just det här spåret i sin bok om dansbesten i Strasbourg. Där kallar han koreomanin för en psykisk epidemi, besläktad med andra motsvarande fenomen runt om i världen, sådana som involverar andra ofrivilliga kroppsliga reaktioner i stil med skratt eller svimning. Vi kommer till det här senare. Men tillbaka till den så kallade dansbesten i Strasbourg 1518. Det har också spekulerats kring att det kanske var mjöldrygeförgiftning som låg bakom det hela. Mjöldryga är alltså ett mögel som finns i rågkälkarna som kan orsaka LSD-liknande förgiftningssymptom och hallucinationer och kramper om man råkar äta bröd som är bakat på mjöl med mjöldryga i. De här misstankarna har hur som helst till stor del avfärdats numera. Vad det nu än sist och slutligen var som låg bakom dansbesten i Strasbourg 1518 och de övriga motsvarande medeltida dansmanierna, så är det här ett fenomen som fortsätter fascinera oss än i denna dag. Jag menar, det finns någonting med okontrollerbar dans som kittlar fantasin. En som lät sig kittlas lite extra av den här tanken var den danska sagofarbrorn H.C. Andersen, som skrev sagan De röda skorna på just det här temat. Sagan handlar alltså om den fåfänga bondflickan Karen, som är väldigt förtjust i sina snitsiga röda tofflor som hon har fått av sin adoptivmamma. Karen envisas med att gå till kyrkan iklädd sina röda skor, vilket leder till att de förses med en förbannelse som tvingar Karen att dansa oavbrutet. Till den grad att hon till slut ber en bödel att hugga av hennes fötter. Då dör hon bokstavligen av lättnad och hennes själ flyger till himlen där ingen dansar eller ens talar om dans. Sensmoralen här är ju att så går det om ni är fåfänga. Hör ni det, ungar? Sagan om de röda skorna har hur som helst inspirerat minst en film, ett Kate Bush-album och flera balletter plus diverse andra konstverk. Och dansfesten i Strasbourg 1518 är också fortfarande aktuell. Nu i dagarna publicerades det femte albumet från det brittiska popbandet Florence and the Machine med titeln Dance Fever, dansfeber med andra ord. Frontkvinnan Florence Welch har alltså låtit sig inspireras av just den här legenden om dansfesten i Strasbourg 1518. Plattan innehåller bland annat en låt kallad Choreomania, alltså dansmani. I just kept spinning and I danced myself to death. Helt nyligen publicerades också en roman på samma tema. The Dance Tree heter den, dansträdet, skriven av den likaså brittiska författaren Kieran Millwood Hargrave. Den här boken handlar uttryckligen om dansfesten i Strasbourg 1518, som den återger genom de kvinnors liv som sveptes upp av dansmanin. Så det finns helt tydligt ett sug efter den här storyn just nu. Om det sen har någonting att göra med att vi i skrivande stund håller på att komma ut ur ännu en pandemi, en som förvisso inte är lika brutal och dramatisk som digerdöden på medeltiden. Men också nu i vår tid har vi haft en period av inte så mycket dansande, om vi säger så, och en hel del rädsla med en massa stillasittande där hemma för oss själva. Så kanske det bara av den orsaken fascinerar lite extra med sprittande i benen. Någon kanske förresten nu noterar att mycket av det här är väldigt kvinnocentrerat. Och jo, får vi tro de historiska källorna så rörde dansmanin i Strasbourg 1518 rätt mycket just unga kvinnor. Men om vi nu utgår från att det handlar om någon sorts masspsykos, ja, män är minsann inte heller immuna mot den här sortens masshysteri. Ett exempel kan vi ta här. Sedan åtminstone år 300 före vår tideräkning har vågor av korohysteri, en irrationell manlig rädsla för att ens könsorgan ska skälas eller försvinna in i kroppen, svept över olika delar av världen, särskilt Afrika och Asien. Senast vi hade ett utbrott av korosyndromet var 1967. Det hela finns dokumenterat i Singapore Medical Journal. Den här masshysterin fick tusentals män att använda diverse pinnar och klämmor i hopp om att skydda sig från förlusten av sin penis. Hey! Eller åtminstone skydda sig mot skräcken över det hela. Både dansmanin i Strasbourg 1518 och Coro-syndromet kan enligt historikern John Waller härledas till kollektiv stress, existerande vidskepelser, rädslor och kulturella föreställningar som enligt Waller tar sig i uttryck i form av en irrationell kollektiv handling, masshandling kan man säga. Offren går ofta in i ett ofrivilligt transtillstånd, underblåst av psykologisk stress och förväntan att ge efter för ett förändrat tillstånd. Så här sammanfattar alltså John Waller det hela i sin bok. I grupper som är utsatta för allvarliga sociala och ekonomiska svårigheter kan den här sortens transtillstånd vara mycket smittsamma, skriver han. Men som sagt, dansbesten i Strasbourg var inte det enda exemplet på den här sortens hysteri. Minst 7 andra utbrott av dansmani är kända från det medeltida Europa. Närmare vår egen tid inträffade också ett stort utbrott av dansmani på Madagaskar på 1840-talet. De medicinska rapporterna beskriver, inom citat, människor som dansar vilt i ett tillstånd av trans, övertygade om att de var besatta av andar. Det kanske mest ovanliga dokumenterade fallet av masspsykogen sjukdom är kanske ändå skrattepidemin i Tanganyika 1962. En artikel publicerad året därpå i Central African Journal of Medicine beskriver vad som hände. Det hela ska ha börjat som ett skämt bland elever på en internatskola i Tanzania, där en skara med unga flickor började skratta okontrollerat. Skrattet pågick först i timmar, som sen drog ut till dagar. Offren, praktiskt taget alla kvinnor, led av smärta, svimning, andningsproblem, utslag och gråtattacker, allt relaterat till den hysteriska skratten. Som för att bevisa det gamla ordspråket om att skratt är smittsamt spred sig sen epidemin till elevernas föräldrar såväl som till andra skolor och omgivande byar. Det gick hela 18 månader innan den här skrattepidemin slutligen ebbade ut. Och det här med folk som dansar eller skrattar ihjäl sig, eller åtminstone dansar eller skrattar sig sanslösa, det kan ju te sig som lite fånigt för rätt många nu i vår tid. En sån här grej som man avslutar nyheterna med för att lätta upp stämningen. Loppukevennys, som de säger på maikkari. Men experterna försäkrar att det är dödligt allvar det här. Långt ifrån så extraordinärt som de flesta tänker sig. Discoverynews.com lät frågan gå till Timothy Jones, som är medicinsk epidemiolog och biträdande klinisk professor i förebyggande medicin vid Vanderbilt University School of Medicine i USA. Han menar att utbrott av psykogen sjukdom, alltså masspsykos, sannolikt är vanligare än man tror. Och många fall identifieras aldrig. Han uppmanar också läkare och annan vårdpersonal att ta problemet på allvar och sätta in sig i metoder för att behandla symptomen, vilka inkluderar allt från hyperventilation till ångest. Och bortsett från att de psykogena epidemierna är av ett enormt medicinskt intresse, tror historikern John Waller att den här sortens episoder från det förflutna är av ett enormt historiskt värde. Waller skriver i sin bok om den här dansbesten att förutom att fenomenet avslöjar mycket om hur senmedeltida människor tänkte och reagerade på psykologiska störningar, också avslöjar ett och annat om de ytterligheter som rädsla och irrationalitet överhuvudtaget kan leda oss till än i denna dag. Och man kan väl hålla med Waller då han säger att dansmanin i Strasbourg är ännu ett prima exempel på det mänskliga sinnets extraordinära potential. Så att på det viset, och personligen så dansar jag fortfarande aldrig. Så om ni ser mig dansa så ring efter en läkare åt mig. Nåja, hör ni gott folk, det är dags att avrunda Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar ni igen nästa lördag på Yle Arenan. Och vill ni kontakta oss så går det ju bra via kvanthopp@yle.fi eller så går ni in på vår Facebook-sida och skriver den vägen. Markus Rosenlund heter jag som nu tackar för visat intresse och säger på återhörande. Hej så länge!